En podcast från Sportbladet.
Det är som min kompis säger, alltså att man kan inte titta på en fotbollsmatch utan att spela på den. För det är lite som att följa en aktie utan att äga. Totalt värdelöst.
Hallå, 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 hallå och välkomna till Sportbladets spelpodd. Det är Fredrik och Fredrik den här veckan. Fredrik Jönsson och Fredrik Pettersson.
Hallå, hallå.
Hur står det till?
Ja, det är mycket härligt. Löning och solen skiner och många fina spel i fickan.
Ska du spendera hela lönen, halva lönen, eller tar du liksom och lira en viss typ från din kassa? Eller du kanske har en sån fet kassa liggandes på något bolag så du behöver inte röra lönen?
Jag är ju så disciplinerad, va, så att jag kör ju procent, bara procent.
Gött.
Och då är det ju tur att jag har så låg lön så att det blir en ganska liten.
Mm, det blir inte så mycket. Nej. Jag kör nog på känsla där också, tror jag. Det som känns bäst, det lägger jag in. Mm. Vilket kan låta lite konstigt.
Är det bäst, är det 10%, 20%?
Jag tar alltid runda. Jag gillar när man gör de här avrundningarna på kontot. Att du har x antal och så tycker du att jag måste runda av. Och så skickar man iväg en bit och så sitter den givetvis då. Och så tycker man att varför tryckte jag inte in lite mer deg?
Du tror inte riktigt på spelet när du bara vill ha ett snyggt saldo på kontot.
Precis. Så att man är mer flitig att den kanske in. Vi tar och kikar på stryktipset. Direkt här. Det är en ganska svettig omgång tycker jag. Om man tänker vad som finns i potten för flera olika lag. Vi har Burnley-Leicester som är en 7-poängsmatch, tror jag Kalle Karlsson sa till mig igår när vi satt med Premier League-podden. Vi har Crystal Palace-Hull där Hull definitivt behöver poäng. Vi har Newcastle som är i fullständigt usel form. Vi har QPR som behöver poäng. Vi har Sunderland mot Stoke. Sunderland behöver poäng. Alltså det är så här, sen kommer fulla middes på alltså det finns ju mycket motivationsspel som helst här egentligen. Går man på alla dem eller är det någonting du känner som inte kommer levereras?
Alltså det är mycket ångestmatcher här. Samtidigt är det svårt, som vi var inne på här innan sändning, som Stoke mot Sunderland till exempel. Sunderland har allting att spela för. Stoke har absolut ingenting att spela för. Nej. Och det är ju Stoke kan spela avslappnat samtidigt som det, då går det dåligt för Sunderland, då kan det låsa sig liksom. Mm. Samtidigt får de ett tidigt mål, då hur är viljan från Stoke att ge det där liksom de där 5% extra som krävs? Nu vänder de ju mot Southampton.
Absolut.
Senast väldigt starkt, men Southampton var inte riktigt i samma läge som Sunderland heller. De spelar inte med kniven mot strupen som de gör. De ligger ju, Sunderland ligger på, vad har de, 29 poäng, va? Precis ovanför strecket. De har Hull och Leicester bakom sig på 28 och sen Queen's Park och Burnley på 26. Så det är ett riktigt getingbo där.
Ja, de måste vinna. Jag kommer nog köra ganska hårt på Sunderland faktiskt. Det är ju så att det är klart att Stoke är ett starkt hemmalag. De är sträckat till 57%. Inget konstigt med det. Har besegrat flera lag och kryssat mot ganska starkt motstånd på hemmaplan. Besegrade bland annat Arsenal. Gjorde de inte det? På Britannia. Men någonstans så har jag Sunderlands avslutningar i minnet från tidigare när Connor Wickham och så vidare vaknade till och gjorde mål mot både City och Chelsea på bortaplan. Var det förra året eller var det innan, va? Det var nog förra året, va? De sprattade till och fixade det. Så att, med det i ganska färskt minne, även om jag inte kommer ihåg exakt, så tror jag att jag kommer sträcka Sunderland. Och sen så kommer jag nog också gå på Leicester om man skulle välja något, även om jag tror att jag kommer helgardera där. Sen har vi längre ner Hammarby känns som en bra etta, även om de sträcker till 70% match 13.
Ja, jag tycker Åtvidaberg har ju inte imponerat sådär jättemycket, men Hammarby på Tele 2 går ju riktigt fort. Det var väl Åge Hareide som sa att
badkar.
Vad som spelar i ett badkar.
Aha, men,
nej, men Hammarby har imponerat faktiskt. De har sett ganska stabila ut. Jag tycker inte att de gjorde bort sig helt mot Malmö senast heller. Även om Malmö givetvis vann klart rättvist, så visar de att de kan bjuda på ganska smart fotboll. Och sen har de ju Kennedy som kan göra några riktiga konstmål. Alltså han har en vass fot. Så att jag tror absolut, de i nuläget sträcker det på 70%, men det känns ganska onödigt att slösa mer tecken där faktiskt.
Ja, faktiskt, även om just Kennedy, han gillar ju att måla på de här lite mer stora motståndarna. Det är då han typ liksom vaknar till lite. Det kanske är så när man kommit upp på äldre dag.
Han har ju sagt, han brukar väl säga det själv, att han är som bäst i de riktigt stora matcherna som verkligen.
Absolut.
Men sen har vi match 10 till exempel. Reading har ju säkert kontraktet, har ingenting att spela för egentligen. Brentford har väl lite hopp på en playoffplats. De tappade ju mot Bolton. De ledde både med 1-0 och 2-1 mot Bolton senast. Men nu känns det som att, ja, borta mot ett Reading som man vet inte riktigt hur det är med motivationen. De kan ha ganska bra chans, och bara sträcka det på 41% i nuläget tycker jag lite.
Ja, den känns faktiskt väldigt bra. Man tittar ju där också, man har under Reading så ligger som sagt Brighton som möter Watford i helgen, och sen under där ligger Rotherham som möter Norwich i helgen. Norwich slåss som en plats upp. Sen har vi Millwall som den här helgen möter Derby som ligger där uppe också. Så det är mycket sådana matcher som man måste lägga i beaktning när man tittar på det. Och någonstans så känns det som att man vill gaffla alla dem, för att man tänker att man vill inte kryssa, utan man vill ha tre pinnar. Det är det som behövs.
Precis.
Och därför kommer man bara gasa liksom. Och det gäller ju då match 9, 10 kanske är mer rakt, 2 i och med att Reading inte har någonting. Men 11 och absolut också liksom, 9 och 11.
Absolut.
Och även match 1 då i Burnley-Leicester, med tanke på vad de ligger i Premier League då.
Precis. Sen ser man då, för de har, men som sagt, oddsen på Brentford 1,90, de har sträckade på 41%. Går man upp och kollar på Liverpool till exempel, som jag inte alls ser som en lika säker vinnare mot West Bromwich. De har sträckade på 55% och oddset 1,87. Och det är nog mycket namnet Liverpool, för jag är inte sådär jätteimponerad.
Nej, vi pratade lite om att man eventuellt skulle spela på VBA, har det 4 gånger degen, eller en 1 kryssa på VBA då, eller VBA eller oavgjort till 1,83 var det väl. Men den tog vi bort. Men det är i alla fall en tanke på att Liverpool såg otroligt bleka ut mot Aston Villa. Det var ju värdelöst faktiskt. Det var bara den sämsta, ingen offensiv, ingen tryck i slutet, ingenting egentligen. Fruktansvärt dåligt försvarsspel och jag tyckte det var fullständigt
dinget. Aston Villa vann ju klart rättvist.
Ja, de var ju bra också, så jag ska inte ta bort det, men jag tycker att Liverpool var svaga.
De var underpresterade, absolut.
Samtidigt som Villa var bra.
Det kändes som att de hade, alltså det såg nästan ut som att de blev så chockade när det kom baklängesmål. De hade liksom räknat in, de hade siktet på finalen på Wembley mot Arsenal liksom. Så Arsenal tackar nog ta emot, även om de ska nog passa sig mot för steket i Benteke.
Ja, definitivt. Nej, men om man tittar på kupongen så tror jag att jag kommer, om jag ska chansdra någonting här nu, så då blir det nog Brentford och Norwich och eventuellt Burrow och Sunderland. Men det är ju motivationsspel allihop egentligen, som jag ser det. Som ni säkert förstår också när ni har lyssnat på vårt resonemang. Det är ju mest det jag går på. Även Queen Park Rangers mot West Ham, 1-49%, måste ju ta det här liksom.
Så är, är det någon gång man verkligen ska titta på tabellerna och förutsättningarna, så är det ju nu i slutet när det finns inga. Ja, det är vissa matcher som Newcastle och Swansea, inget av lagen har något att spela.
Nej, helga det, eller spela en
6-2. Det kan gå hur som helst, men annars betyder det ju väldigt mycket i många av de andra matcherna, så att man har det i beaktning att man kan tycka att oj, de var högt sträckade, men det har ofta en det finns ofta en bakomliggande orsak till det så här i slutet på säsongen.
Absolut. Vi kikar vidare. Har du några spel redan i natt?
Ja, det har jag ju faktiskt. Det är ju givetvis NHL vi ska kika på. Har inte gått så där jättebra för mig personligen på, jag tycker det har varit ganska svårt, men jag tycker det är så kul att det är igång, så att men Rangers kom ju tillbaka mot Pittsburgh.
Penguins.
Senast. Det var väl, jag tycker ändå att de, jag tycker att de gjorde en ganska så okej match, men Pittsburgh hade ganska bra på att krympa ytorna. Jag tror det var så här, hade tagit 15 minuter eller någonting innan Rangers fick sitt första skott på mål.
Det var lite som i matchen innan egentligen, när det tog så otroligt tid för Pens. Behövde ju nästan, de behövde väl ett powerplay för att få på ett skott på mål. Sen så ändrades det sig i förra matchen, så hade de ju skotten med, vad stod det, 11-2 eller något sånt där. Men sen så spelade Rangers upp sig och vann den närmande perioden och lite till med typ 17-7 i skott vad det var, så att det blev ju klart jämnare. Men jag kan hålla med om att Rangers hade ganska svårt att få det här liksom trycket och energin och liksom göra det jobbigt för Pens.
Och det såg man ju i de två. Därför så tror jag att jag tänkte redan innan den här serien började att jag trodde att Penguins skulle snå åt sig en match och jag trodde att Rangers skulle gå vidare med 4-1. Och Rangers tillbaka hemma nu i Madison och där var de väldigt mycket bättre än vad de var, och det är liksom, det är givet, de är bättre hemma. Så att jag tror att Pittsburgh kommer få det svårt nu. De kommer vara tokladdade, ha hemma publiken i ryggen, så att jag tror att de kommer avgöra här, och jag tror faktiskt inte att det kommer krävas någon övertid för det heller. Många av matcherna, så Fleury har ju varit ganska bra i Pittsburgh-kassen, samtidigt så har Rangers varit ganska ineffektivt. Det är många som har haft många bra lägen att faktiskt så att de har kunnat leda med väldigt många puckar. Framförallt har de fått otroligt många powerplay som de inte har lyckats förvalta.
Ja, alltså Penguins måste ha spelat, vad är det, 17 eller 18 boxplay, det kan nog vara mer tror jag. Alltså Rangers har varit riktigt dåliga i PPS.
De har haft otroligt svårt, och framförallt svårt att komma in till skott. Och sådär.
Det är det som är så konstigt i den scenen överhuvudtaget, att de får så otroligt många PP, men någonstans så blir det som en mental boost för Penguins sen under en viss period i matchen, men sen så tappar man oftast, man spelar 5-5. Malkin hade ju liksom, han hade två skott i första matchen, jag vet inte ens om han hade något i andra och inte knappt i tredje heller, sen hade han någon liten halvchans i fjärde matchen. Han har ju varit totalt bedrövlig i hela slutspelserien mot Rangers. Han är en typisk klassisk
det går riktigt tungt för honom. Egentligen de som Pittsburgh har fått igång, det är ju Crosby och Hörnqvist som har gjort det riktigt bra. Sen Fleury då i målet har faktiskt varit,
ja, absolut.
Han har varit bättre än han varit på hela säsongen, men så han är väl en sån som lyfter sig när det blir. Men jag tror att vi kommer få se ett liknande scenario som i första matchen när Rangers tog emot Pittsburgh. Då vann de skotten med 38-25. Vann matchen bara med 2-1, men det var verkligen i underkant. De ledde med 2-0 efter 15 minuter och sen så...
Ja, det är fyra powerplay.
Fyra raka powerplay som de inte lyckades göra mål på. De gjorde 2-0 i powerplay. Mm. Men jag tror att Pittsburgh hade fem utvisningar i den matchen. Och jag tror det kommer bli liknande i natt. Rangers kommer dra upp farten, Pittsburgh kommer inte riktigt hänga med, och då kommer de ta många av de här billiga utvisningarna. Och får Rangers sitt powerplay att funka, så kommer det ramla in några baljor också. Så jag spelar Rangers rak seger till 1,95. Och sen så tyckte jag att det var så vansinnigt högt på Rangers minus 1,5, så att jag testar även det till 2,91. Det är ju lite av ett chansspel. Ingen av de här matcherna har ju blivit tvåmålseger, men man har alltid öppen kasse i slutet om det skulle vara uddamåls. Och som sagt, om Rangers bara blir lite mer effektiva så kan de faktiskt leda med ett par eller tre puckar redan i slutet. Sen har vi en annan match, även den i natt. St. Louis mot Minnesota. Det har varit riktiga revolvermatcher mellan de här lagen. Och där har det väl inte varit något sådär jättebra målvaktsspel att tala om direkt. Däremot så har ju båda lagen en grym offensiv. Framförallt Minnesota har ju varit, de var riktigt bra hemma senast. Nu fick de ju en rejäl pisk senast. 6-1 blev det väl. Och St. Louis Blues håller väl jag som en av de här riktigt starka kandidaterna till att faktiskt ta hem hela Stanley Cup. Och står 2-2 i matchen nu. Jag tror att vi kommer få se en riktig sån här rövarmatch igen faktiskt. Och över 5 mål ger 2-20.
Det är högt. Alltså målspel, alltså, det är klart det har varit rätt snålt om man kollar vissa matcher. 8 var och Rainey, så har inte varit sådär jättemycket heller. Men Lina ligger, alltså åttet ligger jävligt högt alltså.
Det ligger väldigt högt, och det är ändå många matcher som har, ungefär hälften har ju gått över, och Minnesota St. Louis, där har väl alla utom en gått över. Minnesota vann väl en hemma med 3-0, annars så tror jag att de tre övriga har gått över.
Ja, det stämmer.
4-2 till Minnesota, ja. Och jag ska kolla så att jag inte ljuger för er. Nej, 4-1 blev det till Blues, så den hade blivit void, den blev ju voidad på
fan. Ah, just det.
Och sen 3-0 Wild. Och nu är då Wild tillbaka hemma. Men jag tror att vi kommer få se en Tarasenko har kommit igång ordentligt. Sten har också kommit igång. Det finns väldigt mycket offensiv kvalitet i båda de här lagen. Och som sagt, inga målvakter som sådär sticker ut jättemycket nu. Senast, Blues gjorde 6 mål och det var i Minnesota-kassen. Så Dubnyk, han hade en ganska tuff match. Han släppte 6 puckar förbi sig på 17 skott. Sen kom Kuemper in och spikade igen. Men samma sak, St. Louis har Joe Allen i... Jake Allen, förlåt mig, i mål. Och han, ja... Inte en av slutspelets bästa målvakter. Men de kör inte på den här som gamla klassiska vi har satt reklamen att en bra defensiv vinner mästerskap. Det känns som att St. Louis kör, de har otroligt bra backar, St. Louis. Men det känns som att de, det är mer så här fullt ös framåt. Och det kan ramla in några puckar där bak. Det gör inte så mycket om man gör 4, 5, 6 framåt själv.
Nej.
Så att jag tror att vi kommer få se en mycket sevärd match. Och jag tror på över 5 mål. Voidat på 5. Det är nattens 2 fighter.
Jag har inget i natt, men jag kommer att sitta och titta. Jag berättade innan, Fredrik sitter och kollar fram till nästan 6-7 på morgonen, medan jag har kämpat fram till 4 nu, fram tills igår där jag slocknade vid 10:30 på kvällen, för jag orkade inte sitta. Men det är ju fantastiskt med Stanley Cup. Det är ju liksom, det går inte att jämföra. Jag såg en period, första perioden, mellan Växjö och Skellefteå i finalspelet, och inget ont om svensk hockey, men det är ju en enorm skillnad, inramning och hela tiden. Det är klart att det kan vara tryck i liksom vida arena och sådär, men det är inte samma sak ändå liksom.
Det är två olika sporter.
Ja, det är ju med mindre arena, det är mindre rink och alltså helt sjuka stjärnor och hela den biten. Målvakten är ju helt stört bra liksom. Lunkar är ju helt galna grejer mellanåt i Rangers.
Framförallt så smäller det ju på ett helt annat sätt. Det är ju många av matcherierna som de får ju inte en, om de har pucken så kan de räkna med
Ottavas första parre i för, inte nu senast när de vann, utan gången innan på hemmaplan. Det var ju helt brutalt. Jag tror Karlsson hade 5 eller 6 tacklar. Sjukt bra när Erik Karlssons.
Harry. Och Anaheim, de svepte ju Winnipeg, men den matchserien Winnipeg smällde på vansinnigt bra.
Sjuk inramning där, man har fått tillbaka på hemmaplan första gången sedan 96 var det väl?
Ja.
Men vi lämnar Noel för i alla fall spel, i alla fall just nu. Jag har checkat in på Hammarby. Nu är det ju inte krisa, så då kan jag ju spela Hammarby utan att behöva ha en lång diskussion om hur det har varit och hur det ska bli. De spelar på hemmaplan, Tele2 Arena. Det går snabbt som ett badkar, enligt Åge som jag varit inne på innan. De har sett väldigt bra ut än så länge, tycker jag. För att vara liksom en nykomling.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Har bra spelare och ser trygga ut och sådär. Så att jag väljer att spela -1 här mot Åtvidaberg hemma till 2.20. Åtvidaberg tycker jag inte alls ser lika spännande ut. Har Hallingström, mittbacken, avstängd mot Hammarby med, vilket jag tror kan störa. Så att -1, alltså pengarna tillbaka, 2.20 på Bajen. Sen är det engelsk fotboll för hela slanten. Jag väljer att köra på Watford borta mot Brighton. Watford har ju en teoretisk chans, eller ja, en praktisk chans, det beror på hur man ser det. En god chans kan vi säga att säkra en plats till Premier League nästa säsongen. Nu eller den här helgen menar jag. Man möter alltså Brighton på bortaplan, Brighton. Denna matchen är kvart över ett allaredan. Ett Brighton som egentligen inte har någonting att spela för, medan Watford kan vid seger sätta press på lagen som ligger under, Middlesbrough, Norwich. Och skulle man räcka inte med ett kryss. Jo, skulle de kryssa så ta Watford det, va? Om inte jag har helt fel ute.
Watford, det står på 85 poäng.
Ja, precis. Nu, vi har för att vi diskuterade innan vi började sända, men ändå kom vi av oss. Men Watford 85 poäng, kan gå upp 88. Bournemouth 84, Middlesbrough har 84 och Norwich har 82. Så absolut, kryssar de lagen eller får stryk under där två av dem, så är man ju klar liksom. Och de, alltså Watford har varit fantastiskt hela 2015, ös på framåt. Ser ingen anledning till att inte backa dem. Med den liksom, ja, det är de slåss för. Så 1,90 på dem borta mot Brighton tycker jag känns helt fantastiskt bra. Sen väljer jag att spela på Liga 2:an i Championship. Det är Bournemouth Bolton. Det är å andra sidan måndag kväll. Det är lite sjukt tycker jag att den matchen inte spelas tidigare, utan de får lite tid på sig då. Hur som helst så lär det vara fullt ös som gäller. Bournemouth spelar hemma mot Bolton, som inte alls är det Bolton man var tidigare under säsongen. Minus 1,5 på Bournemouth står till 1,85, och där tror jag att man kör från minut 0 till minut 90, och med tanke på hur man har sett ut under säsongen, det Eddie Howe gör med det där laget och den fotboll man spelar, så ser jag inga som helst problem att de inte skulle kunna vinna med två baljer. Så jag kör vidare med engelsk fotboll, eller?
Det tycker jag.
Jag bara tugga på. Det var ju det här med Stoke Sunderland som kanske är helt ute. Jag har ju dömt ut Sunderland i den här podden och i Premier League-podden och så vidare flera gånger om. Nu möter man Stoke borta, ett Stoke som vände starkt senast, har vi var mot Southampton på hemmaplan, men har ändå ingenting att spela för, har några skador, inte lika många som tidigare under säsongen, är fantastiskt bra hemma. Så jag har full förståelse för om ni tycker att jag är en idiot och inte backar mig, men jag tycker att 4,75 på Sunderland är en riktigt bra motivationstvåa. Sunderland har en del spelare, Stoke är inte Premier Leagues bästa lag även om man är starka hemma, och man får alltså 4,75 i det läget som man sitter, och det spelet tycker jag känns bättre än att stötta vissa andra lag som slåss på bortaplanen just den här omgången. Så jag spelar Sunderland till 4,75.
Sunderland som får klara sig utan Sebastian Larsson, hur ska det gå?
Men det kanske går bättre då. Nej, han har ju faktiskt gjort en väldigt bra säsong, så jag ska inte tracka ner på Sebbe. Sen var jag också inne på och backa Cardiff till minus 1 mot Blackpool till typ 2 gånger degen. Men jag ser att deras senaste möte har inte varit så jättebra, och Cardiff är rätt bedövliga för tillfället, så jag släppte den. Det är kul att kunna berätta det, så vet man att nästa gång man sitter, så sitter den precis som det var förra helgen.
Alla de spel som man känner i magen att jag kan kanske backa upp det med lite statistik, men det känns inte bra i magen, så jag
tar man bort dem.
Lämnar ut det, tar bort dem, då sitter de klockrent.
Och det är egentligen det som gör inte en dålig spelare, för det är ju timing det handlar om. Så egentligen är man ju rätt dålig när man tar bort dem, för man borde ju kunna behålla dem som är, ja. Men det är mina fyra i alla fall. Hammarby minus 1, Bournemouth minus 1,5, Watford rakt 2 och en motivationstvåa på Sunderland till 4,75.
Yes. Vi har en till NHL-match, och Tampa vände ju senast mot Detroit borta starkt. Och,
sent omsides
och väldigt starkt. Jag tror det kändes framförallt som att kedjan med Palat och Johnson kom igång, och det tror jag är sjukt viktigt. Johnson har haft mycket läge, men det känns som att han har haft svårt att komma igång. Han var ju fantastisk under grundserien, även Andrei Palat. Någon som är vansinnigt blek, det är Steven Stamkos.
Ja, jag tänkte precis fråga honom hur han var i natt, i och med att jag missade matchen liksom.
Men jag har ju varit inne på att bänka honom och se,
Staffan liksom. Stamkos, som är Jonathan Ekelid som håller på Tampa, brukar jag säga.
Nej, han har ju haft svårt i slutspel, och det verkar fortsätta. Grundserien kunde han göra mål från ingenstans, ja, men nu han skjuter mycket och sådär, men
men han sköt väl otroligt mycket i första matchen, och sen så var det inte lika mycket skott från hans klubb. Sen har de ju börjat diskutera nu också varför han inte gör mål, men de menar ju på att det kommer så här. Men han har ju ändå lägen, och han slarvar ju. De spelar 5-3 där när de fick stryk, när han får pucken i offensiv zon och typ tappar den liksom. Man bara känner sig, vad håller han på med? Nej, så här skitslarviga grejer.
Det är mycket
liksom
konstiga grejer, och det känns som att han är inte riktigt i fas. Jag vet inte om han blir för nervös eller vad det beror på. Men han måste resa sig. Men då har de ju bra att kedjan med Palat och Johnson, och även vår svenska Anton Strålman, Viktor Hedman också, har kommit igång. Och jag tror att det här stärkte dem verkligen. De låg under med 2-0 inför sista perioden senast, och gjorde 2 mål på, var väl en och en halv minut. Kom upp till 2-2, och sen avgjorde de direkt i OT. Men nu är de tillbaka hemma i Amalie Arena. Jag tror att nu kommer Detroit få det tufft. Första matchen i då vann ju Detroit, men det var det jag pratade om. Då vann Tampa skotten med 46-14.
Det var ju tron, men Ekan var inne lite äcklig då. Han var inne på att lite av det att det i natt också var tron på sätt och vis, att de gjorde målen så pass sent. Det var liksom 5-6 minuter kvar, så bam bam, Tyler Johnson pallat och sen Johnson efter.
Sen Ekeliv är ju, han håller ju på Tampa. Ja. Han tycker ju aldrig att Tampa gör en bra match. Jag tycker ändå att de var helt okej okay, att de vinner skotten med 29-24 och ja. Framförallt så känns ju, däremot så Red Wings första mål, Nyqvist mål, gå in och kolla på det om ni inte har sett det. Det är fantastiskt snyggt samarbete mellan Zäta, Abdelkader och Nyqvist. Men nu drar Jönsson igång det här och tittar på det. Men
under tiden du sitter och pratar.
Nej, men som sagt, Tampa hemma. Jag tror att vi kommer få se något liknande som vi fick se i de två första matcherna. Tampa som trycker på, ligger på. Finns risk att Detroit drar på sig lite utvisningar. Det har varit mycket utvisningar båda lagen i den här serien. Och jag tror att Tampa tar det. Jag tror att det står 2-2 i matchen nu. Jag tror att de
går vidare.
Ja, det tror jag. De kommer ta i alla fall kommandot med 3-2 i matcher. Och raka segern ger 1,95. Och jag testar som jag gjorde senast. Det gick ju bra senast. Även minus 1,5 till 2,65. Jag tror att trumma Tampa igång, så behöver inte bli någon övertid här, utan om de bara blir lite effektivare och om de får igång Steven Stamkos. Så nu sitter Jönsson och gapar här när han tittar på Detroits mål, så gå in och titta på det.
Jag får gå in och kika på dem.
Sen har jag faktiskt ett fotbollsspel också. Det brukar ju gå så bra när jag tippar Allsvenskan. Däremot så gjorde väl Kalmar sin sämsta match någonsin.
Alltså jag var ju där och tittade, så jag frågade ju Victor Elm efteråt varför de inte började anfalla. För 60-70 tyckte ju Peter Svar var skitfeg, för det var ändå rutinerat lag som har spelat mycket allsvenska matcher. Men han sa att de hade inte orkat inte att flytta fram, kunde inte. Men jag tyckte också att de var riktigt risiga.
Det var en snygg brytning dock av Djurgårdsbacken där. När
Arvidsson, ja det var riktigt snyggt.
Annars var det en ganska tråkig match. Ja. Men ett lag som är lite bättre än både Kalmar och Djurgården i år, Elfsborg. Mm. Väldigt imponerad av vad jag sett av dem faktiskt. Ganska ungt lag, men spelar med mycket fart, frenesi. Det var ju en helt galen match mot AIK senast. Det var väl 5 mål efter 23 minuter eller något sånt där.
Men just de matcherna passar i det laget, just med tanke på det du är inne på. Man ser dem däremot mot ett lag som, ja, tajta till väldigt, väldigt mycket på, alltså mer som AIK kanske var mot Malmö på ett annat sätt, eller Hammarby var mot Elfsborg. Då ser det lite tuffare ut, för då har man inte den där tyngden som man hade när Anders var på mittfältet och kunde trycka på, och man hade liksom en helt annan grej. Men annars är det ju, som du säger, det är ju ett roligt lag att titta på. Mycket fart.
Och nu möter de Halmstad borta. Jag har ingen exakt statistik här framför mig, men jag tror att på senare år så har Elfsborg varit väldigt lätt för just Halmstad. Och Halmstad har ju fått en riktigt tuff inledning.
James Keane är klar, dispens.
De har 1-2 mot AIK, 0-3 mot IFK, 1-2 mot Helsingborg, sen 0-0 borta mot Gefle senast. Och jag är inte imponerad alls av vad jag sett faktiskt. Det ser tufft ut. Och Elfsborg, de har sett riktigt bra ut. Jag tror att att Haglund har kommit tillbaka betyder ganska mycket för det där laget. Känns som att de har fått igång många spelare också. Att Per Frick är så bra som han är ju lite... Men han har varit riktigt bra. Och tvåan, raka tvåan, är 1,90. Jag väljer att testa den på Elfsborgs form och kvalitet mot Halmstads icke-form och kanske lite icke-kvalitet.
Fick du till det?
Ja.
Nej, jag är klar med mina spel. Jag hade inte så jättemånga. Jag brukar försöka hålla mig till lite motivationsspel så sent på säsongen. Det är lite lättare tycker jag mitt under lunkarna, men nu är det så mycket andra saker som kan spela in. Och man kan inte riktigt lita på lagen på samma sätt om det som är mitt i, för att man, ja, det är sent på säsongen. Vi kikar väl på Europatipset.
Det gör vi. Vi har ju en riktigt stor match i helgen.
Ja, det var ju den som vi snackade om att vi skulle ha spel på här innan. Men det känns som att det är så här klassisk klyscha när det är Mourinho, att han går ut och spelar 0-0 eller 1-1 mot Arsenal typ. Alltså han vill kryssa sig till det, han har gjort det tidigare på Emirates, så han vill göra det igen, och det är Fabregas tillbaka mot sin gamla klubb, och det var Wengers för detta favoritspel. Alltså det finns så mycket grejer där som liksom bara
Mourinho har ju ett stort, stort övertag.
Ja, han har aldrig förlorat mot Wenger liksom.
Han har aldrig förlorat mot honom, och jag tror inte att de kommer göra det nu heller. Arsenal har en helt strålande form, men det har ju även Chelsea.
Ja.
Så att, nej, jag är lite inne på din linje här. Känner jag Mourinho rätt, så de behöver ju inte vinna den här matchen.
Nej.
Ett kryss är de jättenöjda med, för de, som det är nu så leder de ligan med 10 poäng. Och mot just Arsenal som är 2. Så får de ett kryss här så är ju ligan klar.
Ja, absolut.
Så att jag tror inte att vi kommer få se något Chelsea. Han tror inte att han kommer ställa upp med någon offensiv uppställning här. Han kommer köra otroligt defensivt. Kommer vara jättenöjd med 0-0. Men kommer 0-0, 1-1 känns som ganska troliga resultat.
Mm. Sen... det är ju en sån här match där man känner till allt och typ vet allt. Om man tittar på match nummer 2 där man kanske inte känner till spelarna på samma sätt, som man tittar inte på Almeria i bara vecka in och vecka ut. Men det jag vet i alla fall är att det är två klubbar som verkligen, verkligen vill ha poängerna, för det är, man slåss om nytt kontrakt. Men Almeria har varit rätt kassa på hemmaplan. De har alltså sträckade 53% och har 2 segrar hemma. 2 segrar på 15 matcher och är storfavorit. Okej, Eibar, de har vunnit 4 på bortaplan. Ligger 3 poäng före, men det är ändå liksom så här. Det är inte så att Almeria stortrivs hemma, utan de har ju liksom tagit med bortasegrar än hemmasegrar. Man har 5 borta liksom. Där sett så är det klart att man tänker att de är favorit och så, men jag kommer inte ha någonting emot att ta med Eibar eller liksom. Jag tycker det är lite konstigt.
Det är ju två lag som har otroligt svårt att göra mål också.
Kryss kanske, 1-2.
Eibar har 0,33 mål per match, 2 mål totalt på 6 matcher, och Almeria har gjort 5 mål på 6 matcher.
Mm.
Så det känns som att det kommer bli ganska målfattigt och mycket kamp skulle jag tro.
Mm. Sen har vi har lite allsvenska matcher som sagt. Elfsborg hänger vi ju på då till 74%. Vi har Kalmar Häcken där jag nog väljer att gå på Häcken. Eller på Kalmar menar jag. Häcken har varit svaga. Man har lite skador. Söderberg saknas. Validatta var ju på tillväxt tillbaka sist. Men ni som läser Sportbladet vet att han har dragit i Turkiet. Så det är Diego Lugano och grabbarna får ta hand om det. Men de har sett sega ut tycker jag. Överlag Häcken, och jag litar inte alls på dem. Jag tycker att ettan på Kalmar till 46% är bra. De har inte så dåligt lag, det är bara att de inte riktigt har liksom. Det kan man säga om Häcken också, men jag vet inte, jag tycker att Häcken har liksom, de har skrivits upp lite väl mycket. Jag tycker inte att de riktigt är så supervassa som.
Nej, jag tycker de har de gjorde en bra match mot Sundsvall som de, där de släppte in ett mål sent. Sundsvall tog en ganska oförtjänt poäng där. Men i övrigt så har de ju inte sett sådär jättebra ut. De har fått några tuffa domslut emot sig. De skulle väl haft någon straff, fått någon tuff straff emot sig och sådär. Men nej, jag är inne på din linje där. Jag tror att Kalmar kan de kan nog rulla igång hemma. De är sträckade på 46%. Ja, utgångs 1 i alla fall.
Sen ska man komma ihåg i Tyskland att Paderborn som möter Werder Bremen har kniv mot strupen, behöver poäng för att slippa åka ut. Och match 5 och 6 känns också väldigt, alltså Napoli har sträckat till 75%, de är 3 poäng före Sampdoria. Sampdoria spelar i för sig borta, är väl inte lika bra. Jag tror att det är lite fördelat, jämnt fördelat på förluster och kryss och seger när det gäller dem. När det är bortaplan hemma är de klart tryggare, men jag tycker ändå att 75% är ganska högt på Napoli när det är liksom tabell 4 mot tabell 5. Det skiljer inte så mycket mer. Juventus däremot lite är väl hyfsat på mot Torino, men det är samtidigt, det är ett derby.
Det är ett derby.
Så att man får akta sig. Jag vet inte vad som känns bäst om du kollar på den här kupongen på förhand. Är det dina Elfsborg, även om 74 är väldigt, väldigt mycket?
74 är högt. Jag tror ändå att de har otroligt bra chans. Jag tror även att jag skulle nog till och med spika krysset i Arsenal-Chelsea faktiskt. Jag är ganska säker på att, eller säker ska jag inte vara, men jag tror verkligen att det kommer bli en ganska tråkig och tajt tillställning. Jag tror att Mourinho kommer, han vill ha ett kryss och då kommer det bli ett kryss. Det brukar bli så i de matcherna som han, kryss är väl det som han är bäst att spela på.
När han möter Wenger brukar det bli så.
Annars AIK, jag vet inte, känns lite högt med 82% mot Örebro som...
Men Örebro har ju för sig varit otroligt dåliga. Så de har underpresterat. Jag tycker ett dyngäng. Alltså om man ser till under allsvenska starten.
Minus ett mot...
Harger som jag hade. Ja, det var ju... Jag får ju skämmas liksom. Men alltså jag tyckte att de såg så mycket bättre ut under försäsongen. Jag har lovat mig själv att jag tänker inte röra Örebro överhuvudtaget under typ... Inte förrän jag får koll på dem, för nu känns de väldigt skakiga.
Ja.
Men på ett Europa-tis som jag skulle vara tvungen att sätta, då skulle jag nog nästan spika AIK ändå med tanke på hur dåliga Örebro har varit. Det beror på vilket system man kör. Det är ju så många favoriter som är, alltså det är många liksom, alltså man tittar på Real Madrid 81, Napoli 75, AIK 82, Elfsborg 74, Lyon 76. Man måste liksom få bort någon av dem där. Så
är det. Jag tänker mer att visst, AIK har sett starka ut, men det är allsvenskan och Örebro som sagt. De såg väldigt bra ut på försäsongen. Kan de hitta tillbaka till det spelet med Garcic? Och
då är 6% suveränt. Det är superbra.
Då 12 på krysset, 6 på tvåan. Då är det väldigt bra.
Mm.
Kollar man på oddssättningen så ger AIK 1,58. 5,40 på Örebro. Då är också 6% väldigt lite sträckat.
Absolut. Bästa spelet?
Bästa spelet, jag säger St. Louis, Minnesota, över 5 mål. Det har varit riktigt high chaparall-matcher, så att när linan ligger på 5 och det är 2,20 så tycker jag är väldigt bra.
Jag kör stenhållt på badkaret och Hammarby. Minus 1 mot Åtvidaberg till 2,20. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat på oss. Följ med oss på Twitter och lyssna igen nästa vecka. Ha en bra helg så hörs vi.
Ha det gött!